Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Tillsammans och välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 137. För ovanlighetens skull inspelad på torsdagskvällen.
Det måste du säga, för du är så himla nervös att det ska hinna hända någonting innan vi lägger ut på
kraftigt imorgon. Ja, men tänk om världen, halva världen har gått under imorgon och så har vi inte ett ord om det. Men så här är det, förstår ni.
Du har höga tankar om oss.
Ja, ja, så här är det, förstår ni, att Maria och hennes man Marcus firar 10-årig bröllopsdag när ni ser detta på fredag. Och därför har vi bestämt oss för att spela in på torsdagskvällen, men vi lägger ändå ut på fredag. Men jag tror vi lägger ut lite tidigare, va?
Vi får väl se hur det blir, det har med våra handlers att göra ju, men ja, det stämmer det, så ligger det till. Jag tänkte att jag skulle ägna honom lite uppmärksamhet en fredag för en gångs skull, för det brukar han inte få så mycket annars.
Nej, det tycker jag låter alldeles utmärkt. Och nu ska jag gå tillbaka till att Nyhetsveckan 137, jag heter Erik Karlqvist och du heter Maria Selander.
Det stämmer.
Och det här programmet heter Jimmy regerar. Vad menar vi med det?
Alltså, det är ju så härligt att se Jimmy Åkessons nyfunna självförtroende och självkänsla. Han har formligen forsat fram i veckan, både genom egen presskonferens med partikollegor där de pratade om SDs, ja, syn på regeringsfrågan, och även en mycket bra intervju faktiskt med Anders Holmberg i SVT 30 minuter.
Ja, vi ska få se två små klipp från detta. Vi ska också prata om klimatknas. Det är mitt ord för stolliga klimatförslag. Och det här är bland det absolut dingaste vi har sett.
Sen det vill inte säga lite.
Nej, nej, verkligen inte. För det är ju hela tiden, alltså jag tänker så att det sitter några människor och tänker så här, vad kan vi hitta på nu så vi kan se om folk går på? Just när det gäller klimatet. Och det här är bland de mest bizarra förslagen. Vi ska också prata om hur man kan rädda sin hjärna genom att avstå från vissa sprutor.
Det har framkommit ännu fler otäcka uppgifter om covid-19-vaccinen.
Mm. Precis. Ja. Först ska vi riva av några platina-sponsorer. Och då vill jag först be om ursäkt för att förra veckan glömde jag två stycken. De kom upp i remsan, men vi nämnde dem inte. Och det är Lena som skrev håll tummarna. Och vår älskade Sivert som skrev kör på påskarna över.
Han tyckte det kunde räcka med ledighet för vår del.
Ja,
det är rätt, Sivert.
Ja. Och den här veckan så har vi Yvonne N som skriver Go Girls. Mia skriver ni är bäst, många kramar. Lennart skriver gåva till fika, och fika är med stora bokstäver. Och jag vet inte om det ska är något hidden message där. Och så skriver han två räkmackor.
Ja, det får nog bli någon annan slags mackor, Lennart, för varken Ingrid eller jag är så superförtjusta i räkor, men tusen tack för bidraget.
Köttbullemacka är gott. Och så har vi Anders som väl är månadsgivare, va?
Ja, stämmer. Absolut. Tusen tack alla underbara människor och även ni som gett lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan och... ni som ännu inte lättat på plånboken, fundera på om ni ändå inte ska göra det, kanske genom ett engångsbelopp via Swish Bankgiro eller den fiffiga Medialink-knappen, eller genom att bli månadsgivare via Donorbox allt på ingridomaria.se.
Ja, bara säga det att man kan också ge engångsbelopp via Donorbox.
Det kan man, absolut.
Ja. Sen vill jag berätta att vi hade fel, fast vi visste ju inte det. När vi pratade i måndag så pratade vi om Frank Speech, den nya sociala mediekanalen av Mike Lindell som ska vara en blandning av YouTube och Twitter. Den öppnar först på måndag, alltså vi trodde ju i måndags att man skulle kunna skriva upp sig samma dag. Men det kunde inte vi som bor utanför USA. Det var bara amerikanska mobilnummer som kunde skrivas in. Och så skrev de några timmar senare hade de väl blivit bombarderade med mejl från resten av världen. Och då skrev de någonting att ja, förlåt, men ni som inte bor i USA, ni får vänta till måndag den 19.
Asch. Då kan ju inte de som bor utanför USA bli såna här VIP-medlemmar heller då, antar jag. Det är ju lite fuskigt.
Det är lite fuskigt och jag tror att det var en miss av dem att de inte räknade med att det här handlar inte bara om USA, det här handlar om hela världen.
Nej, och det är ganska typiskt, om vi nu ska säga något negativt om USA så är det lite typiskt för deras tänkande att det finns ingenting utanför deras eget kontinent liksom, och deras eget land. Men vi förlåter ju dem såklart för vi älskar dem.
Ja.
I veckan så bröt det ut en lite halvkul, halvtragisk, vad vi nu ska kalla det, catfight på Twitter.
Ja, precis. Det är ju då Johanna Frändén som jobbar på Aftonbladet och även har syns rätt ofta i SVT som de kallar fotbollsexpert.
Ja, men det är hon nog, för jag tror att hon är autist vad det gäller fotboll alltså.
Ja, men så kan det absolut vara. Men det är ju också så att det får inte finnas någon sport som inte kvinnor liksom kommenterar och så. Så att SVT hade säkert letat med ljus och lykta efter en kvinnlig fotbollsskribent. Och så kom ju då Johanna från det. Och hon, du och jag känner ju henne. Vi ska prata lite om våra erfarenheter av henne. För vi jobbade tillsammans på .se på 00-talet. Aftonbladets lilla gratistidning, om ni nu kommer ihåg den. Men hon attackerade Mira Axoy. Som ju är före detta samnyttsskribent och flyttade till Norge. Och numera är väldigt aktiv på Twitter. Kan du berätta vad Johanna Frändén skrev?
Ja, jag ska bara nämna det först. Att liksom själva bakgrunden till hela det här bråket, det var ju då att Frändén skrev i en kolumn i Aftonbladet för någon vecka sedan. Jag är trött på att tvingas försvara etablissemanget. Och där hon ondgjorde sig då över att det är så, hon skrev och avslöjade, alltså jag läser från Samnytt, han avslöjade om sig själv att eftersom kritiken mot den politiska eliten kommer från minst sagt problematiskt håll just nu, så känner hon sig tvingad att ställa sig på politikernas sida och försvara dem. Jag är så in i märgen trött på att försvara beslut från ett etablissemang som jag brukar ifrågasätta själv.
Ja, det där sista ställer jag ju många frågetecken för jag tror inte hon någonsin har frågat någonting från etablissemanget, men det här säger någonting. Alltså hon är ju autistisk nog kan man säga att erkänna det som andra journalister inser att det här gäller att hålla käften om. Nämligen att de ställer sig på etablissemangets sida trots att de vet att det är liksom det sista man ska göra som journalist. Ställer sig på maktens sida. Bara därför att det är så problematiskt att de som är mest aktiva i att kritisera regeringen är höger eller i hennes ögon nazister.
Ja, därför att det visar sig då att Mira, som ju är en väldigt vad ska vi säga, alltså samlad och alltså hon är inte någon person som uttrycker sig extremt yvigt eller så här, eller provocerande på Twitter, men hon kommenterade ju då så här att Johanna Frändén tycker att makthavarna har fel, men eftersom högerextrema kritiserar dem kan hon inte hålla med. Vet inte om jag ska skratta eller gråta åt denna uppenbara kortslutning. Hon erkänner alltså att hon tycker saker bara för att inte associeras med oss onda, skriver Mira då väldigt sarkastiskt. Och här kommer liksom Frändéns personlighet in i det hela. Det som vi använder ju nu begreppet autistiskt väldigt slängigt. Och ni får inte ta illa upp, men hon är uppenbarligen helt inkapabel att förstå ironi och sarkasm, för att hon Hon tog liksom på något sätt det här bokstav för bokstav det som Mira skrev.
Ja, så när hon skrev att hon tillhör de onda, ja, så tog Johanna Frändén det bokstavligt.
Mm. Och svarade då, ingen aning om vilken konspiration denna person tillhör eller är som det är en riktig människa bakom. Men oss onda var ändå veckans epitet. En nazist med självinsikt, uppenbarligen.
Mm. Det är ju därför vi säger autist. Vi har ingen aning om huruvida Johanna Frändén verkligen är autist. Men ett av de mest utmärkande dragen för autister, det är ju att man inte kan läsa mellan raderna och har svårt att sätta sig in i andra människors känsloliv. Mm. Men vi menar inte att hon är autist, det har vi ingen aning om.
Och vi har autister i vår närhet som vi älskar, ska vi ju tillfoga. Så att det är
Absolut, det är inte det. Men det är liksom så ett typiskt autistiskt beteende. Men vad har det här nu lett till då?
Jo, det har faktiskt lett till att för att dessutom är det så att Egor Potilov på Samnytt hakar på och skriver liksom, vem är egentligen nazist? Janita Frändén, som hon kallar sig, bara det. Mm. Eller Mira Axois, vad tycker ni? Like för Johanna, en retweet för Mira. Och då skriver Johanna Frändén, frustade till på Parc des Princes. Vilka jävla genier. Och det var nog inte det som var den utlösande faktorn. Men Mira svarade i alla fall att du fattar inte ironi uppenbarligen och så vidare. Och så vidare. Och nu har du kallat mig nazist inför 117 000 följare och det är faktiskt brottsligt. Så nu tänker jag, om du inte lägger av kommer jag faktiskt att anmäla dig. Och det har hon gjort, skrev hon senare. Hon har anmält Johanna Frändén för förtal. Och varför drar vi då upp det här i vårt program? Jo, det är ju för att vi tycker att det här är väldigt symptomatiskt för hur de beter sig.
Ja.
Det så kallade etablissemanget, vare sig Frändénskan tycker att hon tillhör det eller inte, så gör hon ju det i allra högsta grad. Och det här är helt, det här är ett klockrent exempel på hur de beter sig. De tror att de kan kalla folk vad som helst, smeta vad som helst på folk, bete sig. Det var ju roligt också, alltså hur hon avslöjade sig när hon liksom, jag sitter här på Parc des Princes och frustar till. Och du vet han, vad han nu kallar sig, den här frilansjournalisten som jobbade för Nya Tider innan. Han skrev någonting i stil.
Mattias Albinsson.
Ja, han skrev liksom, ja, du var tvungen att påpeka att du var i Paris också, bara för liksom extra härskarteknika.
Ja, precis. Nej, men och det här säger så otroligt mycket om vänstern och etablissemangsvänstern, medievänstern. Mm. Att de som söker med ljus och lykta efter våra ord och beter sig som om ord kunde döda, de kastar ur sig vilka epitet som helst om oss. Och det är, tror jag, kommer att bli en anledning till deras undergång. För när man kallar människor nazister så där liksom slentrianmässigt, så tappar ordet sin betydelse. Det kommer nu, det är väl redan snart bara din dumme idiot. Och det är väldigt, väldigt farligt, för om man vill minnas nazisternas ondska, då är det väldigt farligt om en vanlig idiot är nazist. Därför att man förringar då de brott som nazismen begick.
Alltså till slut så, vi är ju redan där att väldigt många ord har tappat sin betydelse och bytt betydelse och så vidare. Men det farliga med det är ju, Ingrid, att har man inte ett fungerande språk för att kommunicera vad man menar med olika saker, så bryts ju all kommunikation på något sätt sönder till slut.
Ja.
Det är ju det, så, och det är väl i och för sig kanske det de vill, ego-humanisterna, deras teknik, det här med icke-kommunikation. Mm. Alltså att stänga ner alla diskussioner med epitetsklistrande, med fula ord, genom att fokusera på någonting helt annat än själva sakfrågan och så vidare. Det har ju varit en taktik.
Precis, men vi tror ju att de kommer att bita sig själva i svansen. Men nu vill vi ha lite skvaller, Maria, om Johanna Frändén.
Ja, alltså du och jag har ju varit ganska återhållsamma hittills på Twitter. För att hon är ju ganska illa omtyckt där. Hon har ju skrivit andra tweets som har varit rätt så långt över gränsen, tycker jag. Inte för att jag på något sätt vill förbjuda henne att göra det. Hon ska göra vilka dumheter hon vill. Men där folk har blivit väldigt förbannade om att hon kommer att njuta när folk dör i corona. I Danmark till exempel. För att de stängde gränsen och sådana konstiga saker. Och då har vi ju sagt att vi vet att hon är jättespeciell. För jag har jobbat med henne i flera år på .se. Och då har ju folk att säga, ja men berätta. Och det här är liksom inte framförallt för att fara med skvaller. Utan mer för att ni ska förstå vilken slags människa hon är. Hon är för det första en mobbare som direkt ger sig på alla som hon anar är svagare än hon själv. Hon hatade att jag var sportreporter fast jag inte var riktig sportreporter. Just hon hatade mig av den anledningen, för hon tyckte inte jag hade på sporten att göra, för jag var ingen riktig sportreporter. Hon försökte mobba ut mig på olika sätt, men som tur är som älskade sportchefen mig, så det sket han i. Och sen var det här också att i alla tänkbara och otänkbara sammanhang så var detta en människa som framhävde sig själv, hur fantastiskt snygg hon är, och intressant hon är, och cool hon är. Jag kan ta det som ett exempel när vi hade ett stormöte med, vi hade ju redaktioner i Stockholm, Göteborg och Malmö, och alla sitter uppkopplade då med sådana här konferenstelefoner. Alltså, vi sitter väl och väntar på att någon ska komma in. Det var väl Göteborg som det alltid var tekniskt strul med att de skulle komma in. Eller hur nu var det. Och då sitter hon, medan folk sitter och väntar sådär, så tycker väl hon att hon ska underhålla församlingen. Med en lång historia om hur många mejl hon får från killar om hur snygg hon är på sin byline. Och hon pratar om detta i flera minuter. Alltså, då ska ni tänka att det sitter liksom en, ja, inte vet jag, 30, 40, 50 människor uppkopplade och tvingas lyssna på det här, hennes utläggning om åh, vad snygg jag är, jag får jättemycket beundrarmail.
Jag bara säga att byline-bild, det är alltså den bilden som sitter in till ditt namn, om det finns kanske vissa som inte förstår det. Hon hade då fått en ny bild och hon var så snygg på den, tyckte hon. Så hon skulle tala om för alla oss andra att hon fick massor med mejl från karlar
som var så sugna på henne. Och till slut så säger Niklas Silov, som var vår ganska imposanta chefredaktör, nej, Johanna, nu räcker det. Nu får du vara tyst. Och var liksom så här, skäms kudde deluxe, men det är bara ett exempel på liksom hur den här människan funkade. Så att nu vet ni det. Hon har lyckats klara sig hyfsat bra, tycker jag, när hon har hoppat in som fotbollsexpert i SVT. Men hon avslöjar sig på Twitter. Twitter är ganska avslöjande överhuvudtaget för hur människor är egentligen. Inte minst därför att folk många gånger, det är lite förrädiskt medium, man skickar iväg tweets utan att fundera så där jättemycket. Mm. Man kanske gör det sent på kvällen när man har druckit något glas vin och liknande. Mm. Och till skillnad från Facebook kan man inte gå in och redigera.
Nej, just det.
Du måste ta bort tweeten helt.
Och då kan du alltid vara säker på att 1000 människor redan har skärmdumpat den, så du blir ändå inte av med den. Men jag tycker också det här säger någonting om hur journalisterna, de så kallat uppburna journalisterna på de stora mainstream-medierna beter sig och hur de ser på världen och på sig själva. Ja. Hur de anser sig stå högt över Nissi Hökarängen och alla andra som det skulle kunna handla om.
Absolut, så är det. Du, den nya klimaträddaren Ingrid, det har vi fått information om att det är bajs.
Ja, som jag sa, jag tror att det sitter ett gäng och tänker så här, vad kan vi hitta på för några nya stollerier och se om folk går på det? För när det gäller klimaträddningen och klimatkrisen och allt vad de kallar det, så går folk på vad som helst. Häromdagen kunde vi läsa i Fria Tider en artikel som har rubriken Forskare kolon samla in all mänsklig avföring för att rädda klimatet. En samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna minska Sveriges växthusgasutsläpp med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid. På så sätt kan man producera biogas av avföringen och sedan använda restprodukten som gödsel, enligt forskare. Och då vill jag bara säga så här. Alltså, koldioxid är inget gift. Koldioxid är förutsättningen för allt liv på jorden. Och jag såg en jätterolig video häromdagen en australisk parlamentsledamot som dessutom är någon slags forskare. Så han läxade upp hela församlingen där om just att utan koldioxid dör vi. Och dessutom är det så att haven producerar mycket, mycket mer koldioxid än vad människan någonsin kommer i närheten av. Och om människan skulle sänka sitt koldioxid så skulle haven börja släppa på mycket mer. Därför det finns en balans i universum som vi behöver. Inte ett universum, men i vår atmosfär.
Ja.
Mm. Alltså det är så, och hur har detta gått till? Jag menar, du och jag gick i skolan på 60- respektive 70-talen. Mm. När vi, visst, vi lärde oss att koldioxid är just alltså allt växandes förutsättning. Mm. Det blir ju, vad heter det, fotosyntesen för växterna, och vi måste andas in det och sådär. Hur gick det? Hur blev hela världen så tokig att de tror att koldioxid är något farligt?
Ja, men det kallas ju till och med livets gas. Nej, men alltså det är väl som så att det passar i globalisterna, klimatstålarnas narrativ. De har ju, som vi har pratat om i tidigare poddar, som de har försökt med flertal olika saker. Mm. Att det skulle bli ny istid, eller att det skulle bli ny, alltså lite olika, det här med ozonlagret, och de har testat lite olika grejer. Och det som till slut fastnade, det var det här med då global uppvärmning, och då att koldioxiden skulle vara boven i dramat. Men alltså, sen finns det ju massor med forskning som pekar på att ja, alltså nivån av koldioxid i atmosfären, den fluktuerar, men den har inte jättemycket med människan att göra.
Nej.
Utan det är precis som du säger, naturen reglerar väldigt mycket av det här helt för sig själv och av andra orsaker.
Jo, men alltså, jag vet ju allt det där, och att det är globalisterna som hittar på olika saker, men hur blev mänskligheten så korkad? Eller är det så att det man själv har lärt sig och läst på och förstått, om en massa potentater står upp och säger att det här är jättefarligt, så glömmer man allt vad man faktiskt kan?
Jag tror att det har stor betydelse, och det har också betydelse det här att så som informationsflödet ser ut idag, om ett, alltså du kan hamra ut ett budskap på ett helt annat sätt än vad du någonsin har kunnat tidigare i världshistorien. Du kan med andra ord hjärntvätta folk på ett mycket mer effektivt sätt än vad man någonsin har kunnat tidigare. Och om du inte bara hör potentater och liknande stå och säga att det här är så, utan du ser precis allt överallt i alla källor du har omkring dig, på nätet, medierna, överallt. Det är det enda budskapet du får inmatat i huvudet hela tiden. Det är klart att du tänker att det måste ligga någonting i det då.
Ja, men precis. Och jag fick faktiskt ett mejl häromdagen från en lyssnare och tittare som skrev att, men kan inte ni sprida budskapet att alla människor måste sluta läsa och titta på mainstream? Så sa jag så, men fast Maria och jag måste göra det, för att vi måste tala om för folk hur de bluffar och hur de gör det och så. Ja, jo, men kan ni ändå inte säga att de slutar? Så jag har ett förslag. Alla ni som tittar och lyssnar på oss, ni slutar läsa.
Så kan vi berätta om det är något intressant.
Så kollar ni på det åt er, och så talar vi om hur de har ljugit.
It's a deal, Ingrid. Snabbt bara, klimatstålarna vill också blockera solen. Vad tror du om det?
Ja, men alltså, det är ju så konstigt så jag fattar ingenting. Det är ju då Bill Gates naturligtvis som har varit i farten och har fått för sig då att om man blockerar solljuset så ska man stoppa uppvärmningen. Och det har han försökt över hela världen att få folk att ställa upp på. Och alla har sagt nej, men Sverige sa ja, men åk till Kiruna på den här S-Range, den där basen vi har där. Men här hade vi stor nytta av samerna.
Mm.
En gång skulle tänka sig, för att det är inte så ofta de ingriper i någonting som är till Sveriges fromma, utan det är ofta sina egna grejer de håller på med. Men då är det alltså så att Samerådets vice ordförande Åsa Larsson Blind, det var ett konstigt namn. Ja, hon är rädd för att så kallad geoengineering kan leda till mer miljöförstörelse. Ja, så tydligen så har samerna stoppat Bill Gates försök att blockera solen från Kiruna.
Det är ganska fantastiskt faktiskt. Here, here för samerna i det här fallet. Men frågan är om de kunde, om man kunde, kommer att kunna stoppa honom, du vet, på längre sikt i övriga världen. Alltid dyker det väl upp någon samvetslös regim som låter honom utföra sina sjuka experiment. Det är jäkligt läskigt i alla fall. Han vill tydligen spruta ut en massa grus i atmosfären eller någonting. Alltså från luftballonger var det väl i det här. Det är ett totala bing-bong-projekt han håller på med. Mm.
Men han har en plan. Det är bara det att ja, våra ledare inte förstår det eller inte vill förstå det.
Han är ju som en karikatyr av en bondskurk faktiskt, ja, nu när jag tänker, ja, efter.
Ja, det är han sannoliken. Det är sån som kommer att förstöra hela världen om inte vi får stopp på honom. Var är James Bond när vi behöver honom?
Ja, exakt.
Nu ska vi gå över till att det äntligen är Ramadan, Maria. Visst är du glad över det? Denna nya svenska härliga tradition.
Jag är så glad därför att vi har så mycket att lära av Ramadan.
Mm, eller hur?
Eller har vi det? Nej, det har vi inte enligt Bitte Asamo. Det har hon helt rätt i. Vi har ingenting att lära av Ramadan, skriver Bitte. Och det är naturligtvis den här vänsterblivna som har påstått det då. Att det är någon Sofia Wittfeldt, S-studenter i Göteborg. En månad som vigs åt självransakan, bön, välgörenhet och fasta från soluppgång till solnedgång. I slutet av dagen slamlas man med släkt och vänner för att bryta den dagliga fastan. Det är mångkulturen som bygger Sverige starkt och rikt som land, och vi kan alla lära oss något av Ramadan.
Mm? Nej, precis som Bitte konstaterar. Nej, vi har ingenting att lära av Ramadan. Däremot har muslimer mycket att lära av oss kristna, nämligen hur man bygger fredliga demokratiska samhällen.
Ja, och det är ju så patetiskt att skåda gång efter annan att, ska vi säga, 90% av svenskarna, 80-90% någonstans där, vet inte ett enda dugg om islam. Absolut ingenting. Nej. Vet de.
Nej, och det är ju en naturlig reaktion, därför att de vill inte veta någonting. Därför att de förstår instinktivt att det här är någonting jag inte vill ha och göra med. Alltså saker man intresserar sig för, det är ofta någonting man tänker, oj, det verkar spännande. Men det finns inget spännande med islam, och därför har folk ett motstånd mot att lära sig. Men det kan visa sig vara förödande. För att om inte svenskar börjar lära sig om islam, då är vi till råttorna, kan man säga. Mm. Då kommer vi att gå under, därför att islam vet vad islam vill, och vi har ingen aning om vad vi vill eller vad de vill.
Nej, eller därmed hur man bör förhålla sig till det. Men jag tror också att det är så enkelt, Ingen, som att det är ju jobbigt att läsa på om saker. Det här är en allmän slöhet som finns i samhället, att man orkar inte sätta sig in i olika sakfrågor och orkar inte ta reda på fakta. Det är för jobbigt. Ja. Så då är det bättre att bara intala sig att ja, men det är ungefär som kristendom och judendom. Som man inte heller vet någonting om då, för den delen. Och vi kan ju notera att nu när kristna påsken timade så tog man en imam till studion på SVT. Det har man ju dock inte gjort nu när det är Ramadan. SVT jublar. Alltså man har inte tagit dit någon kristen eller judisk representant för att prata om Ramadan. Men därmed jublar de ju över det faktum att ja, vad fint! Och det de gjorde var att de tog dit en så kallad muslimsk feminist.
Se där, en oxymoron som heter duga. Alltså en självmotsägelse.
Ja, och vår vän Eddie Omar konstaterar ju, läs gärna hans krönika i Det goda samhället, att det blev helt fel när hon skulle krossa myter om islam i SVT. Bland annat så tog man ju upp då att myt, sant eller falskt, alla muslimer fastar under Ramadan. Falskt! Men det Eddie konstaterar då är att ja, nej, det är ju för sig sant att alla muslimer inte fastar, men påbudet är att alla ska fasta. Det är ju det som är det. Och det är inte så himla lätt som muslim att välja att inte göra det heller.
Nej. Jag har ju varit i Marocko många gånger under Ramadan. Och jag vet ju då att om du som muslim tar en klunk vatten när du går på stan i solgasset, så kan du bli gripen av polis. Och det har hänt gång på gång. Folk åker i fängelse om en polis ser att de dricker vatten eller apelsinjuice eller någonting. Du får alltså varken äta eller dricka från soluppgång till solnedgång. Nej, det är helt bizarrt alltihop. Och jag vill bara också nämna här att idag, jag såg nu att en insändare i DN, en svensk muslimsk mamma med tre svensk muslimska barn, som hon kallar dem då, var så djup chockade och besvikna när de steg upp på Ramadans första dag, det är ju tredje dagen idag, och insåg att på SVT Barn fanns det inget Ramadan-pyssel.
Va?
Ja, så mina barn som har fått göra julpyssel och påskpyssel, de är helt förtvivlade nu därför att i Barnkanalen var det inget Ramadan-pyssel. Och jag bara såhär, vadå? Är det en tradition inom islam att man gör ramadanpyssel? Nej, det är klart inte det. Hon spelar på svenskarnas, du vet, åh nej, men vad synd, har vi diskriminerat dem nu? Har de massa pyssel som vi inte... Förstår du? Det finns inget ramadanpyssel.
Ja, det är klart att det finns. Vad är det för dumheter? Men det här är ju också så här, det här bygger ju på totalt felslut. Därför att julpyssel, om man nu möjligen har det i barnprogram, det känner jag inte till, men det har man väl kanske när det bygger ju på att ungarna är ju lediga från skolan, ja, då och har däremot ingenting annat att göra. Nej. Därmed inget annat att göra. Är du med? Därför har man julpyssel.
Ja, men hon menar att i skolorna så gör de också julpyssel och påskpyssel och så. Men det är ju därför att det finns en tradition av att göra tomtar och till påsken är det kycklingar och vad det nu är för någonting. Det finns inget ramadanpyssel.
Vi ska bara också nämna innan vi lämnar ramadan till sitt öde för den här gången att på sajten thereligionofpeace.com så har de ju traditionsenligt dragit igång grafiken över Ramadan Bombathon. Det är ju nämligen så att den här otroligt fridfulla, vackra, fina högtiden Ramadan är också ett alldeles ypperligt tillfälle att spränga andra människor i luften enligt islam.
Ja, för då är det mega säkert att man kommer till paradiset. Mm. Om man dödar vantrogna, otrogna, icke-muslimer under Ramadan, ja, då behöver man inte tvivla ett ögonblick på att man kommer till paradiset. Så därför är det extra många terrordåd under Ramadan. Och då står det nu på dag 3 att vi har nu haft 14 terrordåd och 70 döda. Och hur är det med de andra religionerna? Det är 0 och 0. Och hur är det med högerextrema och antimuslimska extremister? Det är 0 och 0.
Och då tänker ni, va? 14 terrorattacker och 70 döda, då har vi inte hört någonting om. Nej, därför att det är Asien och Afrika och det skiter svenska medier i.
Ja.
Ja.
Så är det. Men vi kommer fortsätta hålla koll på Ramadan Bombathon. Jag vill också säga det med terror då, att jag pratade med fåglarna i morse om detta. Och de är väldigt fokuserade just nu på Storbritannien och Danmark som ju håller på att smygöppna från lockdown. Och så där har man fokus på de individer som man har särskilt intresse av. Eftersom de här länderna nu öppnar så är terrorrisken större där.
Usch, vi håller tummarna och ber en bön för att ingenting händer. Ja, det var det här med sprutorna, Ingrid, som vi kallar dem. Vi typ vägrar att kalla det vaccin, eller?
Ja, det gör vi. Vi kallar dem bara sprutorna. Och det här handlar, nu har vi ett helt block om det här. Och vi ska börja med att berätta att vi har ju i ett års tid pratat om fördelarna med hydroxyklorokin. Redan när Trump gick ut och sa att det här var fantastiskt och han hade börjat ta det i förebyggande syfte, så förstod vi att det här är någonting fantastiskt. Det är en gammal beprövad medicin, visserligen mot malaria, men det är inte verkligen inte första gången i världshistorien som en medicin som är framtaget mot en sjukdom visar sig vara väldigt effektiv mot en annan sjukdom.
Absolut inte. Det är mer regel än undantag, skulle jag säga. Det är vanligt.
Ja, precis. Ja. Och sen hände då följande att den mycket mäktiga läkemedelsindustrin, Big Pharma, fick hydroxyklorokin förbjudet i hela västvärlden och så även i Sverige. Och då vill vi tipsa om en artikel i Samnytt som Egor Puttilov har skrivit. Vem stoppade botemedel mot corona i Sverige? Det är ett mycket bra gräv där han har liksom hittat fram till vilka personer var det och vad har de för eget intresse i exempelvis vaccinindustrin. För som vi har berättat för er sedan ett par månader tillbaka, så är det så att de här så kallade vaccinerna bara har ett nödgodkännande. Det hade de aldrig fått om det hade funnits verksamma botemedel mot covid-19. Nej. Så för att få in sina sprutor så spred de ryktet att hydroxychloroquin och ja, vad det nu var för några andra saker.
Livamectin.
De var livsfarliga.
Ja. Ja, ja, precis. Det är ren desinformation om det. Men läs gärna Egors föredömligt skrivna artikel. Föredömliga gräv, skulle jag säga, ja. om det här. Mycket intressant. Det kom ju en annan nyhet som var jäkligt läskig i början på veckan. Du har hittat det i någonting som heter Australia National Review.
Ja. Och i den artikeln finns det även en länk till själva studien som jag inte har orkat läsa därför att den är väldigt lång och väldigt komplicerad. Och jag nämnde också kort i måndags att nu har det kommit nya skräckuppgifter om att de här sprutorna kan leda till så kallade prionsjukdomar. Och det är sånt som ALS, ni vet när alla kroppens organ förlamas och du till sist inte kan andas längre. Alzheimers sjukdom och galna ko-sjukan som i den mänskliga varianten heter Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Mm. Och jag sa att vi skulle läsa på om det här och nu har vi hittat ett väldigt bra klipp med Sherry Tenpenny som ju ni har sett här hos oss tidigare. Som vi kallar mormor för hon ser ut som en söt liten mormor. Hon är läkare och hon är vaccinskeptiker det hon levererar, det är helt enkelt vad som står i studierna som har publicerats, men som ingen läser.
Eller vill erkänna vad där står. Precis. Det kanske är svårt många gånger för lekmän att begripa ja. Men i vad där står. Men det hon framförallt står sig på, som ni kommer att se här i klippen, det är ju hur hennes läkarkollegor beter sig som väljer att inte ta del av den forskning som finns eller som väljer att inte tro på det eller ja, vad det nu handlar om. Mm. Det är inte okej att spela okunnig.
Nej, vi tittar på Sherry Tenpenny.
So anyways, what we've got right now is all four of the shots that are approved, all four of them, you know, J&J and AstraZeneca introduced DNA. They are developed by cells of aborted fetal tissue. Those are the J&J shot and the AstraZeneca shot. The Pfizer shot and the Moderna shot, that's the messenger RNA. The end result of all four of them is to create a spike protein and the antibody against the spike protein. Now, this is what I want people to listen to really carefully. That spike protein, we already talked about four different ways that it can really harm you. One of the things it can do is it can cause a disruption in your blood-brain barrier, and it can go into your brain, and it can disrupt either the FUS gene, or it can cause a mutation in a protein that's called TDP43, which the name of those things aren't that important. Just know that it can cause a disruption in one gene called the FUS gene. And if that gene is disrupted, it can lead to amyotrophic lateral sclerosis or ALS. If you disrupt FUS gene, it can lead to ALS or it can cause cancer. If it disrupts that protein, that funny name protein, the FTD43 protein, if it disrupts or mutates that protein, it leads to a cluster of degenerative neurological problems called frontal temporal lobe degeneration. Your frontal lobe is the one that lives behind your forehead. Your temporal lobe is where your ears live. And it causes a degeneration of the tissue, brain tissue, that leads to early Alzheimer's and dementia and five different forms of degenerative neurological disease can result. All five of them cause you to lose speech, the ability to form words, and one of those forms, you lose facial recognition. They call it early and rapid degeneration. They call it from frontal temporal lobe degeneration, and they see it in people 45 to 50 years old where they have early onset dementia. We are going to be causing this, Steve and Doug. We're going to be causing this with these shots, that these spike proteins can cross the blood-brain barrier, mutate that gene leading to ALS, mutate that gene leading to cancer, or disrupting the protein that's causing early degenerative changes and degeneration of brain tissue. And all the physicians out there who are listening now or in the future, if you don't know this material, you're going to be held accountable for it. Now, whether or not you can be, you can't be sued because the 2005 PREP Act keeps you from being sued, and you probably won't get fired from your job. But if you're listening to this, and ignorance is no defense in law, ignorance is no defense when you stand before God either. And you're encouraging your people, your patients to get this shot, saying it's completely safe, it won't harm you. You're going to be held accountable for your lack of knowledge and your laziness for not doing some investigation and reading this material to try to get somebody to get a shot to protect them from a 1% death rate.
Ja, det är ord och inga visor levererat på ett mycket mjukt sätt. Vad hon berättar här, det är ju att alla de här sprutorna, oavsett om de bygger på DNA-teknik som AstraZeneca och Johnson & Johnson eller messenger-RNA som Moderna och Pfizer, så skapar de ett spike-protein och det tar sig igenom hjärnans blodbarriär och kan börja ställa till med saker. Det degenererar din hjärna. Och hon pratar om frontalloben. Och där sitter hela din personlighet. Där sitter allt du tänker, allt du är, all din kognitiva förmåga. Mm. Och det kan leda då till Alzheimer, ALS och andra såna här degenererande sjukdomar. Alltså detta är, ja, det är värre än. Och du och jag har ändå varit inriktade hela tiden på att det här är något fruktansvärt.
Mm.
Men ja, det här är så otäckt och ondskefullt att jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det.
Och som hon säger, Dr. Tenpenny, för en sjukdom som har mindre än 1% dödlighet. Ja. I veckan så såg vi också, vi har bland våra länkar Judy Mitkovic som också berättar ännu mer om det här, och vi såg också faktiskt Pfizers före detta vice vd Mike Gidon tala ut om det här. Och hur ska vi sammanfatta det som Mike Gidon sa?
Han säger väldigt många intressanta saker, och han har ju då som sagt jobbat för Pfizer, men han är numera en frifräsare och han är jätteupprörd. Han säger också att det här är ju inte en dödlig sjukdom för annat än väldigt gamla människor och folk med, alltså, i riskgrupper. Ja, sen händer det ett och annat konstigt fall, men rent generellt så är det ju. Och nu säger han, det värsta är ju nu att de uppmanar unga människor att ta sprutorna som i princip har noll risk att dö. Och han säger också så här, det är anledningen till att de plötsligt stoppade AstraZeneca i många länder. För de som drabbades av de här blodpropparna, det var ju unga kvinnor, alltså mellan 25 och 60. Mm. Och det var ju så bizarrt att det var friska, relativt unga kvinnor som dog. Och det var för mycket till och med för myndigheterna och politikerna. Och därför stoppade de det. Så länge de bara tar livet av äldre människor i riskgrupperna så kommer ingenting att hända. Men här blev det uppenbart. Och han säger ju, är du ung och frisk, ta för guds skull inte dessa sprutor. Det finns ingen som helst anledning. Du är inte alls i farozonen. Utom om du tar sprutan.
Och han pratar jättemycket och intressant om, kolla länken här nedanför och se hela, gärna hela intervjun med Mike Gidon, för han pratar om väldigt intressant om forskningen bakom den här tekniken och varför den liksom inte är tillförlitlig, om man säger så, och olika djurförsök som har gjorts och allt det här som du och jag har tagit upp tidigare. Ja. Han bekräftar allt det, att ja, visst så är det, och det här vet man ju. Det är jäkligt otäckt att höra det från en person som har varit så extremt högt uppsatt på ett läkemedelsföretag, och jag tror inte det är helt riskfritt för honom att prata om detta heller.
Nej, och han säger också i den här intervjun att han får höra från andra, vem betalar dig för att säga det här? Och han bara liksom, hallå, mitt liv är i fara.
Jag skulle precis säga, betalar honom för att säga detta? Det är nog snarare så att det finns en hel del som skulle betala honom för att hålla tyst. Ja. Men du, vi måste försöka och liksom vite again här. Vi kan bara konstatera att Danmark har ju då, de kasserar AstraZeneca helt och hållet. EU har sagt upp sitt kontrakt med både AstraZeneca och Janssen. Det här, eller vad heter de? Ja, Johnson & Johnson som gör Janssen. Kommer inte att köpa in det igen när det kontraktet går ut nu till hösten. Norge stoppar.
Ja, de har haft en presskonferens idag på eftermiddagen. Och man kan säga så här, den norska folkhälsomyndigheten uppmanar regeringen att helt fimpa Astra och Johnson & Johnson. Jag har inte hunnit se vad beslutet blev. Men i Sverige vet vi att man fortsätter att injicera 65+. För deras liv är väl antagligen helt värdelösa ändå, Maria. Det var bara bra för samhällsekonomin om de dör och inte tar ut sin pension.
Jag fattar inte riktigt logiken bakom där. Alltså jag har sett förklaringar på det. Alltså officiella förklaringar som är då att om man räknar rent matematiskt på riskerna för den gruppen, så är riskerna för svår sjukdom så pass mycket större än riskerna för svåra biverkningar. Ja. Nu är det ju det att nu vet vi ju att biverkningar är extremt underrapporterade. Man tror att det kanske är 1-2% någonting.
Ja. Precis, jag fick ett väldigt intressant mejl där en kvinna som är, vad jag står, biomedicinare hade räknat. Men jag har inte hunnit sätta mig in i det. Men jag har kollat att hon har helt rätt i det, att bara 1-2% av alla biverkningar på alla mediciner rapporteras in till Läkemedelsverket. Mm. Och hon hade gjort vissa uträkningar som tyder på att det kanske redan är så att fler har dött av sprutorna än av sjukdomen. Men vi ska titta lite närmare på det innan vi pratar mer om det. Nu vill jag veta, hinner vi med Russell Brand?
Ja, jag tycker vi får hinna med det, därför att vi måste sy ihop detta blocket med en liten strimma ljus, om man säger så. Russell Brand är ju skådespelare, komiker. Jag känner honom som woke-vänsternisse, som har sagt en massa dumma, konstiga saker tidigare om åren. Men han verkar ha fått det som du kallar en lidnorsk knäpp på sistone.
Ja, en lidnorsk knäpp. Det var ju en person som hette Bengt Lidner som påstod att han var ganska medelmåttig, hade ganska medelmåttig intelligens. Och sen fick han en knäpp och så blev han superintelligent.
Ah, ja, ja, ja.
Lidnorsk knäpp. Men det är väldigt intressant som du säger. Alltså, detta har nog pågått ganska länge. Det är bara det att vi har inte noterat det. Men nu såg vi ett klipp häromdagen som vi tyckte var så pass bra så vi vill visa några minuter ur det. Där han pratar om någonting så intressant som att kanske har globalisterna gått för långt den här gången. Kanske kan det här med vaccinpass och sånt som ska dela in oss i rena och orena faktiskt leda till att folk både på höger och vänster säger, nu räcker det. Vi vill vara fria människor.
Our ability to control and organize our own lives, which is already under threat, which is already, in my view, a kind of a piecemeal version of what personal autonomy ought be, is now reaching a kind of critical moment where we won't be able to walk it back. It's easy, I think, when listening to some of these experts and pundits, to see a society that is edging towards the kind of dystopia that was previously in the realm of science fiction.
What we see here in New York City and other cities around the US is a movement to expand a very different technology, a type of vaccine passport that wouldn't be used when you fly internationally, but used when you go to work, go to school, even go to the local grocery store.
We don't even know if vaccine passports would help to solve our biggest problem, stopping the spread of the virus. We don't know how long immunity lasts. We don't know to what extent vaccines reduce transmission, or by how much, or whether this varies depending on which vaccine has been taken. We don't know how much a system would cost, how we would know if it represents good value, or whether our resources would be better invested in other solutions. I feel like we're living in a time of division and uncertainty, and a time of fear. For me, this requires reflection, calmness, and an assertion of personal authority, an insistence on democracy. If we respond to our understandable fear at this time by granting more power to organisations and institutions that have not behaved with our best interests in mind, sometimes for centuries, certainly for decades in the cases of big tech, then we are facilitating a future that might be very difficult for us to participate in. We can't any longer say we live in free societies, freedom of choice, freedom of speech. All these cherished ideas are being exposed as symbolic as opposed to practical and applicable. We need a country, we need a world in which there is free discourse. We need a world in which people can make their own decisions. We need a world where we're free to look at the whole spectrum of medical evidence, where people can make decisions based on their own personal medical history, their own personal fears. When you mandate that, when you tie it to corporate power and state power, the risks, I think, are terrifying. So this might be an issue where you see people from across the political spectrum coming together in the interests of liberty and freedom. Whether you're a person that believes in Donald Trump or Bernie Sanders or Jeremy Corbyn or somewhat less feasibly Boris Johnson, like, you find yourself now in a position where your family, yourself, your sovereignty over your own body have to be at the forefront of your mind.
Skitbra sagt och ja. Sammanfattat faktiskt.
Och tror du att han har stöd i sina gamla vänsterkretsar för detta? Har vi sett något tecken på att människor på vänsterkanten opponerar sig mot denna allt mer totalitära värld?
Alltså, vi har ju sett vissa tecken. Vi har ju sett vissa personer som har börjat mopsa sig. Vår vän Joel Nilsson till exempel i Helsingborg. Vår idol Nils Littorin, som vi hittills inte har lyckats locka till podden, men som vi tänker fortsätta och jobba på.
Men de har på andra sidan lämnat, kanske de har inte lämnat vänster, det har de inte, men de har ju lämnat sina gamla kommunistiska partier som var ganska totalitära.
Mm. Ja, det är nog lite olika där hur man tänker. Joel kallar väl sig fortfarande kommunist eller marxist eller vad det är till exempel. Oklart varför, men skitsamma. Det intressanta här är ju att Russell Brand sätter fingret på ett fenomen som jag har liksom anat under ytan. Det här är anekdotisk bevisföring, som man säger. Jag kan inte lägga fram några data för att det är så här. Men, utan det är bara en känsla jag har. Kanske är det så att den här covid-grejen, jag har sett det på demonstrationerna, frihetsdemonstrationerna. Ja. De människorna som var på COVID, den här anti-lockdown-demonstrationen i Malmö, rapporterade till mig att det var alla möjliga sorters människor där. Verkligen hög och låg, hög och vänster, ung och gammal. Mm. Och min känsla är att möjligen är folk för det första trötta på den här extrema splittringen, den här extrema söndringen, och allt fler anar att det ligger inte i någons intresse mer än storföretagen, mer än djupa staten, att vi ska vara så här splittrade. Vi ska givetvis tycka olika politiskt, det får vi göra, det ska vi göra, men att vi ska hata varandra och vara så splittrade, det tjänar bara globalisterna och Big Tech och NVOs intressen, och det ser jag tecken i skyn på att så är fallet.
Ja, jag håller med dig och jag önskar av hela mitt hjärta att det är så att det växer fram bland den vänster som hittills har känt sig så bekväma med att alla politiker och alla journalister håller på deras sida.
Mm.
Att de faktiskt vaknar nu och säger, nej, vänta, ska jag inte få bestämma över min egen kropp längre? Ska jag inte få gå på bio? Ska jag inte få gå på restaurangen utan att visa upp att någon har fått spruta in någonting i mig som jag inte vet? Jag önskar av hela mitt hjärta att det är sant att detta kommer att leda till precis motsatsen mot vad globalisterna hade tänkt sig. Mm. Nämligen att vanliga människor kommer samman och säger, nu slutar vi att hata varandra. Vi fokuserar vår ilska på dem som håller på att förstöra vår värld.
Som medvetet splittrar oss, Ingrid, för sina egna syften med allt sånt här. Alla såna här idiotidéer som BLM och allt vad det nu är de håller på med. Att de vill ställa liksom män och kvinnor, svarta och vita, homosexuella, heterosexuella mot varandra. Alltså de vill skapa splittring. Söndra och härska den gamla,
yep,
fina tekniken. Jaha, nu äntligen kommer vi till kung Jimmy.
Ja, Jimmy regerar kallar vi ju det här avsnittet för. Och det började ju då häromdagen med att Sverigedemokraterna kallade till presskonferens tidigt på morgonen, skickade de ut ett meddelande till alla medierna om att de skulle hålla presskonferens, det vill säga Jimmy Åkesson, Richard Jomshof och Henrik Winge. Och alla rusade naturligtvis dit. Jag tror de hintade om att det skulle handla om regeringsfrågan. Mm. Och sen blev de blev lite besvikna, Maria. Vad var det som hände?
Alltså, jag vet inte om de trodde att Åkesson skulle ställa någon slags ultimatum eller du vet, jag vet inte riktigt vad de hade förväntat sig. Men det är klart, det låter ju något det här att nu presskonferens om regeringsfrågan. Ja. De hade nog tänkt sig att att det skulle ställas någon typ av ultimativa krav helt enkelt. Om vi ska stötta någon så jäklar, då ska vi ha igenom det här och det här och det här. Men så blev det inte alls.
Nej, utan istället så framstod ju Jimmy väldigt mycket som en statsman. Mm. Som var beredd att ta ansvar och sa att det sämsta man kan göra är att komma med ultimativa krav. Mm. Utan nu ska vi se var vi kan hitta varandra och sen ska var och en föra sin valrörelse. Så efter när vi ser hur valresultatet blir, då kommer kraven.
Ja, vi ska se en kort analys som jag faktiskt tycker är väldigt bra av Lena Melin när hon sammanfattar vad som teamade på den här presskonferensen.
Det jag tycker var ganska roligt måste jag säga var Jimmy Åkesson som ofta är väldigt klar men vill ju inte ge några riktigt klara besked under den här pressträffen. Men om man ändå ska försöka tolka honom så är det så här att Sverigedemokraterna siktar nu på att hamna i någon form av mer ansvarsfull ställning än de har idag. Det vill säga de antingen ingår i en regering eller i ett regeringsunderlag. Och de partier som han har i siktet är ju de konservativa, sa han flera gånger, det vill säga Moderaterna och Kristdemokraterna. Och han poängterade också, väldigt ödmjukt kan man ju tycka, att det var sakfrågorna som avgör och att Sverigedemokraterna ska ha inflytande i förhållande till sin storlek.
Hur pass genomförbart tror du att ett sådant samarbete är, Leda, om man tittar på hur de här partierna då ställer sig i olika sakfrågor?
Men jag tror att det skulle gå ganska bra. I senaste Aftonbladet Demoskop så stöddes ju de här tre partierna 47% av väljarna och då var det ju också några procent som sa att de skulle rösta på övriga partier, alltså de partier som är utanför riksdagen. Så att det här ligger ju inom möjlighetens gräns att de kanske faktiskt kan få 50% av rösterna, de här tre partierna. Och de i många stycken, sånt som brukar vara väldigt jobbigt i politiken, så är de ju överens om hårdare tag inom kriminalpolitiken, om hårdare tag inom migrationspolitiken. Alla ser ju bristerna i välfärden, där kanske de inte är lika överens, men kan säkert bli det. Så att jag tror faktiskt inte att det skulle vara något större problem.
vad tror du att vi kommer få se i valrörelsen? Tror du att vi kommer få se högerpartierna hand i hand som går till val tillsammans på något sätt, eller vad är din gissning?
Jag tror inte att de kommer att gå till val tillsammans, för det vore korkat av dem. Jag tror att de vill röstmaximera och går fram på tre olika fronter, men säger att vi vill, därför de kanske kommer med någon typ av utfästelse, vi vill jättegärna regera ihop, och det här är om på den här listan så står de områden som vi tycker är absolut viktigast för Sverige idag.
Alltså bara det att Lena Melin sitter och diskuterar på fullt allvar hur de konservativa partierna ska ta makten. Det, och jag skulle säga att visst, det är en lång period som har liksom, men Sabonis drag att lämna, hon har inte lämnat officiellt januariöverenskommelsen, men hon har sagt att hon ska göra det, hon har fått partier. Det tror jag var ganska viktigt för detta. Att nu är det faktiskt inte, som vi sa i måndags, sjuklövern är död. Råder inte längre konsensus om att det är 7-1 och att Sverigedemokraterna till varje pris är paria.
Det kan mycket väl vara så som du säger, Ingen, att det var på något sätt spiken i gökkistan. Alldeles, oavsett om man tycker att Liberalerna är helt, för det första är de, vem bryr sig om Liberalerna? Är du fortfarande här, Jan Björklund? Du vet. och liksom att de fladdrar hit och dit och liksom inte ger några klara besked om hur de, Sabuni säger att ja, men hon vill regera med Tuffe Uffe och Ebba, men inte ha med Sverigedemokraterna att göra, men ändå hon kommer, och du vet, det är en massa sådana spelteorier hit lite. Det kvittar, allt det där är ju bara fluff och det är bara rökridåer för det som de facto har hänt nu när Liberalerna har lämnat Jörken, det är att de har gjort det matematiskt omöjligt för den konstellationen att upprätthållas, och allra är som vi ponerar att Miljöpartiet åker ur.
Ja, precis. Låt oss be till Gud om det. Och sen hände ju det att igår kväll var ju då Jimmy Åkesson intervjuad i Anders Holmbergs program 30 minuter, och vi var många, bland dem jag, som skrev till Anders Holmberg. Inte ett sånt debacle igen som Ungern i intervjun med Richard Jomshoff. Och till vår stora glädje så handlade alla 30 minuterna om svensk inrikespolitik. Och jag måste säga att Åkesson briljerade. Jag har aldrig sett honom så bra under 30 minuter. Han var kolugn, han kände supertrygg i allt han sa. Han lät sig aldrig, det är sällan han låter sig provoceras. Men han darrade inte på manschetten en enda gång.
Nej, jag håller med. Nej. Han var ganska rolig. De inledde programmet med att säga att Åkesson berättade att han ville ju egentligen bli journalist, och det kanske han kan bli sen, för han fick frågan om vad han ska göra efter politiken. Han har ju varit partiledare väldigt länge. Han kan tänka sig att återuppta den tanken att bli journalist och hämnas på alla journalister som har jävlats med honom genom åren.
Och dra dem in för sådana här program, ställa dem till svar för vad de har gjort. Ja, det var, alltså han tog kommandot direkt. Ja. Och så, vi ska se två klipp med Jimmy, och
det första är liksom ett exempel på hur i förarsätet han är nu, hur avslappnad, och han är inte dryg och arrogant, han håller den balansen bra tycker jag, men han är cool för liksom, i brist på bättre ord.
Ja, statsmannamässig kan man säga om man vill vara lite mer högtidlig. Vi kollar första klippet.
Men är ditt förstahandsalternativ att du ska sitta med i en regering? Eller vad?
Mitt förstahandsalternativ är att Sverigedemokraterna och jag ska leda en regering.
Om ni blir största parti, tänker du, eller?
Ja, om vi får en majoritet i riksdagen för den lösningen.
Ja, vad betyder det?
Ja, det betyder att...
Jag menar 51%, ja. Det är ni en bit ifrån. Jag menar, om det nu blir Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som på något sätt diskuterar regering, vad är din ingång där då?
Min ingång är att vi ska ha ett inflytande i proportion till vår storlek. Sen exakt hur det ska se ut rent tekniskt, det är ju en sak som vi får diskutera sinsemellan de partier som ska ingå i en sån här samverkan.
Vi har en bild här på Ebba, Ulf och så du lite bakom.
Lite bakom.
Ja, just det. Är det en bra bild av läget, skulle du säga?
Ja, det är så här vi brukar sitta i riksdagen under partiledardebatten.
Ja, just det. Men jag tänkte om den kan symbolisera någonting mer. De är väldigt bestämda på att de ska bilda regering, men de vill inte ha dig med i regeringen.
Nej, det är klart de inte vill. Och jag vill ju allra helst inte ha med dem heller i min regering. Så ser det ju ut. Men sen har vi ju en verklighet att förhålla oss till också. Verkligheten är ju sådan att vi har riktiga problem som måste hanteras. Och det är det som är min utgångspunkt. Det måste, om vi nu ska samverka, vilket jag utgår från att vi är ganska överens om att vi åtminstone vill göra, då måste det som är i botten vara politiken, politikens innehåll, inte hur en regering ska se ut. Det kommer senare.
Alltså, där är en vinnare som talar. Ja, men de vill inte ha med dig i sin regering. Nej, jag vill helst inte ha med dem i min regering, sa han. Alltså, det har hänt någonting. Det är ett stort skifte här nu som vi spanade redan i måndags. Men det här är liksom wow. Det här bekräftar det vi sa i måndags.
Kan det vara någon slags solar alignment här av olika fördelaktiga här? Gudomliga eller planetära krafter, för att vi har ju länge spanat att Åkesson verkar vara i osedvanligt bra form sen några månader tillbaka, sen en tid tillbaka. Han har ett nytt glow, ett nytt självförtroende, och vi har ju spekulerat lite sådär oss emellan, att är det så att han har träffat en ny kvinna som har inspirerat honom kanske, eller hur kan det vara? Det vet vi ingenting om, men hur som helst så är det ju så att uppenbarligen så känner ju Sverigedemokraterna nu och Jimmie Åkesson att saker och ting, så som pusselbitarna eller så som dominobrickorna faller nu, så spelar det dem i händerna på olika sätt.
Ja, och det är fantastiskt att det då sammanfaller med deras nya självförtroende. Och nästa klipp vi ska se, då är det så här att Anders Holmberg har en liten gimmick i sitt program, att han spelar upp ett gammalt klipp med den personen han då intervjuar, och så spelar han en liten snutt och sen, vad sa du då? Och då har han hittat ett gammalt klipp med Jimmy från
2007.
Okej, jag trodde det var jättelänge sedan. Han ser så valpig ut där.
Ja, 2007.
Och då är det så intressant att veta, alltså att se att Jimmy vet exakt vad han säger. Han vet exakt vad han svarar. Och Anders Holmberg trodde att han lagt upp en liten fälla där.
Precis, och det som Åkesson säger är, han får ju frågan, vad är den allra viktigaste mänskliga rättigheten, tror jag frågan är. Varpå Åkesson svarar, asylrätten. Och de höll nog på att sviva av, gissar jag, på Holmbergs redaktion där, när de hittade det här klippet. Och nu spelas det upp och Åkesson ska kommentera det, och då låter det så här.
Men asylrätten är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna. Är det...
Ja, det är väl i någon mening. Sen exakt vad asylrätten innebär, det måste ju diskuteras. För att asylrätten så som den är utformad idag är ju egentligen en kvarleva från tiden efter andra världskriget i väldigt hög grad. Och det är klart att situationen idag ser väldigt annorlunda ut med 70 miljoner människor som befinner sig på flykt runt om i världen. Och det är klart att alla de kan ju inte flytta till Sverige, det förstår ju vem som helst.
Du säger här också att det måste finnas en möjlighet för människor som lever i förtryck någon annanstans i världen att fly till trygghet och få tillfälligt skydd i ett annat land.
Ja, eller i en annan del av det landet.
Ja, just det. Du har flera alternativ.
Utgångspunkten för en effektiv flyktingpolitik är ju fortfarande hjälp i närområdet, där de allra flesta flyktingar finns. Det har varit min utgångspunkt ända sedan jag började engagera mig i de här frågorna. För att man kan inte ett effektivt sätt att hjälpa människor på att ta dem till Sverige eller till Europa för den delen.
Jag kanske har fel, men jag hör inte prata så ofta om asylrätten som en av de viktigaste mänskliga rättigheterna?
Nej, det är inte jätteofta jag får frågan om det heller, utan man brukar oftast utgå ifrån att jag tycker någonting helt annat och sen struntar man i att fråga om det. Nej, men alltså jag kämpar ju för flyktinghjälp och har gjort det hela mitt politiska liv, men det betyder inte att jag står bakom svensk flyktingpolitik. Det är två helt olika saker.
Men du kämpar för flyktinghjälp där, men inte här, så att säga.
Ja, men alltså, hela asylrätten och principen om att du har rätt att söka asyl och söka skydd, den bygger ju på inte minst första säkra land. Och tittar man på de konflikter som pågår runt om i världen idag så är ju Sverige i inte något fall första säkra land, utan man passerar ju väldigt många säkra länder innan man kommer till Sverige. Men det är klart att skulle det till exempel uppstå oroligheter i Baltikum, vilket väl kanske är det som är närmast i hands i vårt eget närområde, då har ju vi en enorm skyldighet att hjälpa då baltiska krigsflyktingar till exempel.
Ja, inte för att jag tycker att Jimmy har varit dålig i tidigare intervjuer, men han visar upp ett enormt självförtroende här. Och Anders Holmberg blir lite förvirrad. För han trodde ju att han hade, du sa 2007 att du tycker att asylrätten var viktig, men du säger du inte nu. Och så får han svar som han inte hade väntat sig.
Det här samtalet om asylrätten varar ju jättelänge. Det här är bara ett litet utsnitt. Men och det är uppenbart att, som du säger, Anders Holmberg hade hoppats att han skulle kunna liksom sätta dit Åkesson på detta på något sätt. Att du är en hycklare. Och, du vet. Men det var ju nog en fåfäng förhoppning, för att alltså, Åkesson är ju jätteslipad på det här, och det här med hjälp i närområdet och så vidare, det är ju sverigedemokratisk politik sen...
Ja. Och vet vad jag tror? Jag tror att Holmberg och alla andra journalister, de har aldrig förstått vad Sverigedemokraterna säger. De har bara utgått från att de vill inte ha utlänningar här i Sverige, så därför hittar de på att de vill hjälpa flyktingar i närområdet. Mm. De har aldrig ens tänkt tanken att det kan ligga någonting humanitärt i det. Att man kan hjälpa många fler för betydligt färre pengar. Utan de har utgått från att Sverigedemokraterna är rasister och främlingsfientliga och vill inte ha utlänningar här, så därför har de hittat på. Mm. Och nu går det upp för Holmberg där att han är ute och cyklar. Jag tycker jag ser det i hans ansikte.
Ja, alltså en av de roligare grejerna med det här klippet, det är när Åkesson är så här, för att Holmberg frågar liksom, jaha, man har ju inte hört dig prata så mycket om asylrätten. Nej, så här, Åkesson, det är ju ingen som har frågat. Ja, det är fantastiskt bra. Fantastiskt bra hela intervjun. Jag tycker också att Anders Holmberg skötte sig bra. Det var ju trevligt att han ställde lite frågor om svensk inrikespolitik denna gången, istället för den bajsmackan som han serverade Richard Jomshof, som jag tycker var extremt orättvist mot Jomshof. Och jag kan ju gissa att Sverigedemokraterna denna gången hade ställt det som villkor att om Jimmy ska komma till studion så är det för att prata svensk inrikespolitik och ingenting annat.
Så tror jag också. Men jag kan också tänka mig, nu fick jag en sån liten diabolisk tanke i huvudet, att de tog dit Jomshof för att göra ett sånt liksom, du vet, crazy show. Ja. För att sen kunna föra ett rimligt samtal
med Åkesson.
Så ja, för så bashar vi. Här är vi jätteelaka mot SD och sen så gör vi ett normalt intervjuprogram med Jimmy.
Du är konspiratorisk, Ingrid.
Ja, det är, jag har fog för det. 40 år i den här branschen.
Ja, vi får se vad som händer framöver. Det är spännande tider vi lever i. Men nu är det hög tid att önska lyssnare och tittare trevlig helg.
Ja, det är det. Vi har dragit över idag. Men jag hoppas att nu kommer ju det här programmet så tidigt på fredag, så då kan ni gosa ut det här över hela helgen.
Dela upp det i flera delar. Om man gillar det man ser och hör, vad gör man då, Ingrid?
Då går man in på ingridomaria.se, om man nu inte redan kan swishnummer, bankgironummer, donorboxen eller medialinkknapparna, så får man all information där. Och vi är så glada och tacksamma för allt ert stöd, både i tanken och via olika pengaöverföringar.
Det är vi verkligen, och era underbara hälsningar som ni skriver värmer våra hjärtan, ska ni veta. Ha det nu bra. Hoppas det blir lite vårväder i helgen. När jag och min man gifte oss för 10 år sedan, då var det en rekordvarm april. Spårde jag genom lite googlingar och koll på SMHI heter de. Det är, kan man nog inte säga att det har varit nu, rekordvarm april. Men,
nej, Det tror jag inte. Och jag går ju mina promenader var och varannan dag och det har inte kommit några vitsippor i backarna än. Däremot Skilla, den är ju lite tidigare, den här blå blomman, den finns överallt. Men jag väntar ivrigt på att få se vitsipporna.
Det gör vi nog lite till mans. Ha det underbart bra alla, så ses och hörs vi igen på måndag.
Och Gud välsigne.
Hej då.